Vi har ju startat en ny predikoserie här i Johanneskyrkan. Exodus, andra Mosebok, vägen till frihet är underrubriken på den serien. Och Lina inledde förra söndagen med kapitel 1. Och nu idag har vi kommit till kapitel 2. Texten kommer upp på skärmen här. Jag ska ha delat upp den i 3 avsnitt. Men bakgrunden är denna att Israels folk lever i Egypten och har haft det rätt bra där. Men sen kommer nya faraoner och kejsar och kungar och tar över. Och de upplever att det här folket börjar bli ett hot emot dem. Eller man börjar förtrycka dem, sätta dem i slaveri. Men de bara förökar sig, det här hebreiska folket, israelitiska folket. Så då går ett påbud ut att alla gossebarn, alla pojkar ska dödas. Och vi fick höra förra veckan hur det här påbudet inte alltid åtlyddes, utan att Guds folk kunde fortsätta och föröka sig. Men det här trycket ligger fortfarande kvar, och det här påbudet ligger fortfarande kvar när vi inleder vår text idag. Från vers 1 till kapitel 2. En man av Levis släkt gifte sig med Levis dotter, och hon blev havande och födde en son. Hon såg vilken fin pojke det var. Det här är också den första gången i världshistorien som en förälder ser sitt nyfödda barn och tycker det är det vackraste som har hänt. Så det här är första gången det händer. Men det handlar troligtvis om hon såg att det var gott. Alltså här ser vi Guds skapelse, det är det handlar om. Men så hon höll honom gömd i 3 månader. Påbrutet var annars att man skulle slänga alla barn i Nilen. Men sen kunde hon inte gömma honom längre, utan tog en korg av papyrusgräs, tätade den med bäck och kära, lade barnet i den och satte ut den i vassen vid Nilstranden. Pojkens syster ställde sig ett stycke därifrån för att se hur det skulle gå med honom. Då kom faraos dotter ner till floden för att bada, och hennes hovdamer gick fram och tillbaka ut med stranden. Och hon fick syn på korgen i vassen och skickade en slavinna att hämta den. När hon öppnade såg hon att där låg en pojke och grät. Hon tyckte synd om honom och sa: det är nog ett av de hebreiska barnen. Då sa pojkens syster till faraos dotter: ska jag skaffa en hebreisk kvinna som kan amma barnet åt dig? Jag gör det, svarade faraos dotter. Då gick flickan och hämtade pojkens mor, och faraos dotter sa till henne: ta med dig det här barnet och amma det åt mig. Jag ska betala dig för det. Kvinnan tog då pojken och ammade honom. När pojken blev större förde hon honom till faraos dotter, som adopterade honom och gav honom namnet Mose. Jag har ju dragit upp honom ur vattnet. Det är en berättelse som många kanske har hört i söndagsskolan. Jag vet inte hur du förstår, tolkar din värld, din historia och dina erfarenheter. Många av oss här inne är ju kristna och tror på Gud. Men jag tror att vi många gånger, trots detta och denna bekännelse, upplever att Gud verkar vara rätt frånvarande, rätt likgiltig, rätt ointresserad av vårt liv. Och vi ser ju inte direkt så tydligt hans ingripande och ledning och närvaro i våra liv. Eller? Ja, det var bara att ni skulle tänka lite. Och tänkte på dagens text här. Den verkar innehålla massor med såna här slumpmässiga moment. Det verkar vara osannolik tur. Någon skulle säkert kalla det för ödets liksom blinda handlande. Men för oss som har fått den helige ande och som har fått trons ögon, så kan man se och förstå verkligheten och livet på ett helt annat sätt. För den noggranna som lyssnar nu, så märkte ni att den här texten innehåller inte ett enda ord om Gud. Han nämns inte. Det är bara en vanlig berättelse. Alltså, hon är utsatt för trycket. De olika judiska kommentatorer säger så här: troligtvis vart hon avslöjad också, Moses mamma. Och nu var de på väg. Precis som att en del papperslösa blir avslöjade. Man vet att polisen vet var de bor. Nu är det fara och färde, nu måste vi göra någonting. Mamman visste att nu har mitt barn blivit avslöjat. Nu kommer de för att döda. Och vad gör jag då? Jo, hon bygger en liten korg som är samma ord som Noas ark faktiskt. Och skickar ut i Nilen så de kan säga till soldaterna: var är ditt barn? Han är i Nilen. Och så springer den här lilla systern då och letar, vad händer nu? Och just då, märkte ni, just då kommer faraos dotter ner och går där. Och de spankulerar och spekulerar där de går. Och upptäcker, oj, en korg, ett barn och den här. Och systern bara, men jag har ett bra förslag. Och du kan få betala barnbidrag till mamman här liksom. Och allting. Var är Gud någonstans i det här? Gud, för den uppmärksamma läsaren i hela, om man läser hela Bibeln, så märker man att Gud verkar just i det. I det som är så fördolt, i det som är så diskret och det som är så hemlighetsfullt så att man inte alltid lägger märke till Guds handlande. Och det här går igenom hela historien. Och det är det som är vår kristna tro. Det är så vi förstår och tolkar vår verklighet. Och det är det som är vår bekännelse. Och det är det som är vår stora trygghet. Från mikroperspektivet, Moses mammas perspektiv och Moses systers perspektiv, så är det ju bara lidande, förtryck, utsatthet, utlämnande. Vi stänger Mose i korgen och hoppas att det går bra. Men från Guds makroperspektiv så sker mänsklighetens frälsning genom detta. Hallå? Tack Fredrik Lingnell. Tycker du ska bli medlem här faktiskt. Och en av de absolut viktigaste verserna som beskriver egentligen det här skeendet är i Romarbrevet 8:28. Det står så här: vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda, de som han har kallat efter sin plan. Och frälsningens och befrielsens mönster genom historien är just detta att Gud verkar i det som synes vara så sårbart, så utlämnat, så svagt och så lidande. Alltså tänk om någon utomjording hade landat på den här tiden och börjat ställa frågor: var är det händer? Var är de heta platserna? Var är de heta människorna? Var är liksom, var är det där verkligen är det viktigaste som händer nu? Inte hade någon då pekat ut det här lilla slavfolket och den där lilla familjen, och framförallt inte den där korgen som guppar i vattnet, och säger: det där, det händer. Det här mänskligheten förändras. Hallå? Och hade den här utomjordingen, nu ni som inte känner mig, alltså jag tror inte på utomjordingar. Men om nu det finns utomjordingar, och jag skulle återvända ett antal tusen år senare och fundera på var är de heta platserna, så är det inte Rom. Det är inte Kairo, det är inte Antiochia, det är inte liksom någon av de här heta platserna, utan det är en liten bergsbygd där en gammal tant och en ung tonårstjej går och pratar med sina magar i vädret. Där händer det. Maria och Elisabet. Alltså Guds mönster och handlande genom historien är i det fördolda, i det som verkar vara så utlämnat, så svagt och så sårbart. Och det här är ju ett sätt som Gud handlar på konsekvent, som blir så främmande för oss, för det är så i konflikt med och i kontrast till samtidens sätt att tänka och planera. Och vi som Guds folk, vi kallas ju till då att bara följa och lita på honom som verkar i det fördolda. Alltså precis som Moses mamma, hon hade ju ingen aning hur det skulle gå. Eller hur? Hon trodde nog att det är kört. Men en sak hade hon bestämt sig för. Och det var att hon skulle inte låta sitt liv dikteras av ondskans makter. Hon skulle leva i lydnad och trohet till den levande guden. Men hon hade ingen aning hur det skulle gå. Och det är först långt, långt senare som pusselbitarna faller på plats. Och Moses mamma får aldrig se det. Och när vi vågar stå fast i tron, i tilliten, i lydnaden till Gud, så kommer vi upptäcka att pusselbitarna faller på plats. Och Gud kommer överraska oss. Alltså det kommer dyka upp människor som man inte kunde räkna. Vem hade kunnat tro att faraos dotter skulle rädda det hebreiska slagbarnet? Vem hade kunnat räkna ut det innan? Vem såg det komma? Är ni med fortfarande? Tack. Så min första punkt att lära dem utifrån den här texten, det är att vad vi kallas till, det är att Gud verkar i våra liv även om vi inte ser det. Även om vi inte ser resultatet på en gång. Så vår kallelse är bara, vi följer den här vägen, för den som leder oss, han heter sanning och trofasthet. Och precis som ska vi ta, det här blir det här söndagsskolan. Först har vi Mose i vassen, nu tar vi de tre killarna i ugnen. Kommer ni ihåg det? Daniels bok. Jag kommer snart komma på skärmen här. De har en helt fantastisk bekännelse. För er som inte känner till den här berättelsen, så ytterligare ett påbud. Makten förtrycker de troende och säger så här, ni får inte tillbe någon annan gud. Ni ska bara tillbe den här statyn. Och de här troende judarna säger, vi kan ju bara tillbe den levande guden. Därför kan vi inte böja knä för den här statyn. Men de som inte böjer knä för den här statyn kommer kastas i den brinnande ugnen. Och Sadrak, Meshach och Avnidgo. Jag har kollat upp hur det uttalas. De följer inte. De blir avslöjade att de följer inte maktens påbud. Och så står de och ska precis avrättas, alltså kastas in i den brinnande ugnen. Då säger de så här. Shadrach, Meshach och Avnego sa till kung Nebukadnessar, vi behöver inte ge dig något svar. Om den Gud som vi dyrkar kan rädda oss ur den brinnande ugnen och ur ditt våld, konung, så räddar han oss. Om inte, ska du veta att vi ändå aldrig kommer dyrka dina gudar eller tillbe den gyllene staty som du har rest. Nästa bibel. Vi fortsätter i läsningen i andra Mosebok. När Mose hade blivit vuxen gick han en dag ut sina landsmän och såg deras tunga arbete. Då fick han se hur en hebreisk man, en av hans egna landsmän, blev ihjälslagen av en egypter. Mose tittade sig omkring och när han inte såg någon slog han ihjäl egypten och gömde honom i sanden. När han gick ut nästa dag såg han två hebreer som slogs med varandra. Då sa han till angriparen, varför slår du din landsman? Mannen svarade, vem har satt dig till herre och domare över oss? Tänker du döda mig som du dödade Egypten? Mose blev rädd och tänkte, då har det alltså blivit känt. Och när farao fick höra vad Mose hade gjort, ville han få honom dödad. Men Mose flydde undan farao och slog sig ner i midjaniternas land. Där höll han till vid en brunn. Prästen i Midjan hade 7 döttrar. De kom och öste upp vatten och fyllde hovorna för att vattna fåren åt sin far. Men några herdar kom och körde bort dem. Då ingrep Mose och hjälpte dem. Och sedan vattnade han deras får. När de kom hem till sin far Reguel frågade han, varför är ni hemma så tidigt? De sa, en egypter hjälpte oss mot herdarna. Han öste till och med upp åt oss och vattnade fåren. Vad är han nu? Frågade fadern. Varför tog ni inte med honom? Säg till honom att han kommer och äter med oss. Och Mose beslöt sig för att stanna hos prästen. Han fick dennes dotter Sipora till hustru och hon födde en son. Mose gav honom namnet Gershom, ty sa han, jag är en främling i detta land. Mose förs in av faraos dotter in i hovet, in i det egyptiska kungahuset. Och formas ju där till en väldigt, väldigt speciell människa. Han får alltså dåtidens absolut bästa utbildning. Hans liv präglas av en väldigt god ekonomi, ett gott liv, hans karriär är säkrad. Ändå är det någonting som skaver inom honom. Någonting säger honom att han inte känner sig fullt ut hemma och tillfreds i den där fantastiska miljön. Och inom honom växer det fram ett helt annat patos. En helt annan lidelse. Texten avslöjar ju inte när Mose inser att han faktiskt är en annan. Vi vet ju inte det. Vi vet ju inte när faraos dotter säger till honom att, eller om han redan från början, eller vi vet ju inte när. Men någonstans när han får klart för sig att jag är hebré som lever bland egypterna i kungahuset, så känner jag måste närma mig mitt eget folk. Och vår text kan ju intrycket av att han liksom kommer på ett sådant här distanserat studiebesök, bara titta till lite och så ser han några slåss och så hoppar han in där. Texten andas något helt annat. Han känner att jag måste börja dela livet med det folk jag egentligen tillhör. Så han börjar gå in i närhet med dem, dela deras vardag, finns där om och om igen. Och han griper in för rättvisans, för kärlekens och för sanningens skull. Det är det som har börjat fånga hans hjärta. Han känner att jag vill stå upp för rättvisa, jag vill stå upp för sanning, jag vill stå upp för kärlek. Och när han försvarar, när han ser det här totala misshandeln som leder fram till att han slår ihjäl den här egyptien. Då kan texten läsa så här, det står att han tittar sig omkring. Men det kan lika gärna betyda så här, han ser varför det är ingen som griper in. Och så blir han frustrerad, det är ingen som griper in åt den här orättfärdigheten som pågår. Och så griper han in själv och blir så frustrerad, varför är jag ensam som agerar? Och så slår han ihjäl honom. Vi behöver inte dra ut några större konsekvenser av det här, men hans patos för rättvisan, hans patos för att det ska vara kärleken till nästan och det här ska, det går igen. Ni märkte det. Nästa steg så ser han två hebreer som slåss. Och då tänker man, ni måste, så här kan vi inte göra. Det måste ske på ett rätt sätt. Det måste ske på ett rättfärdigt sätt. Och sen han kommer till midjaniternas land och de här döttrarna blir utnyttjade av andra herdar. Då griper han in igen. Vilket patos. Vilken lidelse. Vilket engagemang. Vilken glöd. Men hans lidelse, hans kamp, hans aktioner ledde till ingenting. Och nu vallar han fåren och beskriver sig som en främling. Rotlös, hemlös. En människa som nog känner att det var nog tänkt att jag skulle ha levt ett annat liv. Kanske någon annanstans. Tänk, åren har ju gått. Man tror att Mose flydde runt när han var 40 år från Egypten. Nästa predikan som jag håller, alltså nästa söndag, då är han 80 år. Tänk om han skulle skriva sin självbiografi när han var 70 år. Vad skulle han ha skrivit då, tror ni? Livet blev inte som jag hade tänkt mig. Eller? Allt jag har lärt, all min utbildning, all min fostran i kungahuset, allt jag har varit med om, alla de här drömmarna, den här lidelsen, den här passionen, allt torkade ut i sanden. Den som känner igen sig i det. Tänk vad man har satsat, vad man har gjort, man har brunnit. Man agerade, man stod på barrikaderna. Man hade drömmar. Och man blev så frustrerad, varför ingen annan? Alla andra verkar ha ett annat liv och jag har fått leva det här livet. Det händer ju inget. Så ger man upp. Då känner man sig rotlös. Och så en dag så driver Mosefåren lite längre bort. Ut i ödemarken. Och där brinner Guds eld. Låt oss läsa sista. En gång när Mose vaktade fåren sin svärfar Jetro, prästen i Midjan, drev han dem till andra sidan öknen och kom till Guds berg Horeb. Och där visade sig Herrens ängel för honom i en eldslåga som slog upp ur en törnbuske. När Mose såg att busken stod i låga utan att brinna upp tänkte han, vilken märklig syn. Jag måste gå dit och se varför busken inte brinner upp. Och vad händer sen? Det får ni göra nästa söndag. Nu har jag en cliffhanger. Det är bara att ni måste komma nästa söndag också. Namnet Horeb betyder faktiskt ödemark. Det är där som Gud uppenbarar sig. Det finns mycket man kan säga om ödemarken. Men jag vill säga det är att Gud kan beröra dig idag. Gud kan möta dig fast när du tycker att förutsättningarna för nytt liv är nästan obefintliga. Fastän kanske alla de visioner, de tankar, de drömmar du har haft mest känns som aska och sand. Och det känns, här finns ingen möjlighet till ny växtlighet, till nytt liv. Och du kanske går omkring som Mose där bara och känner så här, ja, det, så blev mitt liv. Så Gud kan möta dig fast när du känner det är dött. Det är torrt. Och det andra som jag vill säga om den här busken, det är att tänk att det är det helt vardagliga som Guds eld brinner. Det var ju fullt med buskar. Men helt plötsligt, så i den busken så brinner Guds eld. Och Mose förundras, blir nyfiken, fascineras. Hur kan vi möta Gud i vår vardag? Jo, genom förundran, fascination och nyfikenhet. Hur många buskar har brunnit i din vardag den sista tiden som du inte har lagt märke till? När var det senaste gången du kände så här vördnad, förundran, fascination, att du upplevde något överjordiskt? Är med? Kanske var det sista gången du satte på en skiva, eller senaste gången, menar jag. Och man bara känner den här musiken berör mig liksom. Busken brinner. Eller ja, det var ju 100 000 tillfällen i sommar, eller hur? Eller vi såg en film, Ragnar eller jag, Once. Det här var Guds eld som brann. Hur många gånger har vi på grund av vår stress och vår, liksom, ja det nu är, inte upptäckt den brinnande busken? Guds närvaro, Guds signal att han är i ditt liv. Sen är det ju som ödemarken. Det finns inte så mycket annat där än buskar, sand och tystnad. Och det sista jag vill skicka med om den här busken. Om du känner den här längtan på nytt växa i ditt liv efter ett djupare liv med Gud. Att Herren ska få möta dig. Då är det oftast där i tystnaden, i stillheten, när distraktionerna har försvunnit, som du faktiskt ser att busken brinner. Det är en utmaning för oss. När jag förbereder den här predikan så har jag en känsla att det är någon som väldigt tydligt känner igen sig i den här berättelsen. Du har precis som Mose inte förstått Guds handlande i ditt liv. Du har inte sett att Gud har verkat. Men i efterhand börjar man se att det finns ett mönster. Det finns en ledning. Det finns något som Gud gör. Fastän man inte har skrivit Gud och anden och tydliga övernaturliga upplevelser i det. Och det kan ju vara så många frågor. Om jag hade varit Mose hade jag tänkt så här: nu griper jag in mot orättvisa. Nu griper jag in mot egyptierna. Och jag får ingen hjälp. Det händer ju ingenting. Här får man tvungen att gå 40 år till. Och vad är svaret på det? Vi har ingen aning. Och de frågorna, men varför har det inte skett tidigare i mitt liv? Eller varför har det här skett i mitt liv? Vi har ingen aning. Men Gud är suverän i ditt liv. Och det är vår bekännelse, det är våran tro och det är våran tillit. Och det är jobbigt, eller hur? Men det är ju en sån tröst också. Och en sån befrielse och en sån frälsning. Och jag vill säga också att Gud har inte gett upp på dig. Även om du precis som Mose nu har retirerat in i ett så här lagom, bekvämt, tryggt, invant livsmönster. Vi kommer märka nästa söndag att Mose inte är helt på bara när Gud pratar med honom. Men Gud har inte övergett dig. Och Gud ger inte upp på dig. Och Gud kommer inte lämna dig i fred. Och Gud vill uppenbara sig för dig. Känner du inte att längtan och frustrationen i ditt liv har tilltagit? Och då är det dags att söka upp ödemarken, stillheten, tystnaden och möta Gud. Och idag är jag helt övertygad om att Gud verkligen vill möta oss och beröra oss. Och han gör det i det enkla, i det vardagliga. Brödet och vinet brinner av Guds eld. Och här kan du få möta Gud. Här kan du förnyas i din överlåtelse. Här kan du utmanas i din bekvämlighet och bekänna din tro. Så välkommen att träda fram inför Guds ansikte. Låt oss tillbe Herren. Låt oss stå upp.